Ja, vad roligt att se så många här, fast det är mitt i semestern. Jag trodde inte alls att vi skulle vara så många. Det är ju många vi saknar, men det här är ju jätteroligt. Det blev ju en gudstjänst här. Vi fortsätter serien om predikoserien om församlingens skönhet. Och där har vi idag kommit till frågan om församlingens gemensamma tillbedjan. Om vi ställer oss frågan vad en församling är, så är gemensam tillbedjan en del av svaret. Det finns ju förstås mycket, mycket mer att säga vad en församling är, men utan gemensam tillbedjan är vi naturligtvis inte en biblisk församling. Och tittar vi i Bibeln om tillbedjan så kan vi se fyra sorter egentligen. Vi kan tala om den tillbedjan som vi som individer gör när vi går in i vår kammare och talar med Gud i det fördolda. Och vi kan tala om en tillbedjan som är hela våra liv. Att allt vi gör är på något sätt ett uttryck för tillbedjan. Sen så kan vi tala om den tillbedjan som vi gör som familjer eller som enheter boende hemma tillsammans. En tillbedjan i en avgränsad grupp. Och sen kan vi tala om den tillbedjan som vi gör som församling. Och det finns ju jättemycket som man kan säga om alla dessa fyra aspekter, men idag ska vi alltså fokusera på vår gemensamma tillbedjan. Den tillbedjan som vi gör som församling tillsammans. Det som vi brukar kalla för gudstjänst. Varför är det viktigt att fundera på de här sakerna? Varför är det viktigt att tala om de här sakerna? Det finns ett gammalt motto på latin som jag tror är sant, där man säger lex orandi, lex credendi. Alltså som vi ber, så tror vi. Vår regel för hur vi ber kommer att reglera hur vi tror. Vilket i sin tur kommer att reglera hela våra liv. Så det får stort genomslag. Och om vi frågar reformatorn Jarl Calvin, ni vet, jag älskar de här historiska texterna. Och frågar vi Calvin om varför reformationen var nödvändig, så skulle jag gissa att de flesta skulle svara att han skulle säga att det var för teologins skull, det var för rättfärdiggörelsens skull, för evangeliets skull. För att människor skulle förstå den bibliska läran om rättfärdiggörelse genom tro alena. Och det är superviktigt. Men det svarar inte Calvin. För Calvin så kommer läran om frälsningen och rättfärdiggörelsen, det kommer på andra plats. Om du frågar Calvin, om du frågar reformatorn själv, så kommer gudstjänsten på första plats. Gudstjänsten var det största syftet till varför kyrkan överhuvudtaget behövde reformeras. Allt annat var underordnat. Det är för att den romerska kyrkans grundproblem, han menar förstås att den hade många problem på den tiden, men grundproblemet, själva roten, handlade om avgudadyrkan. Avgudadyrkan, alltså att viljan att tillbe Gud på vårt sätt, men inte på Guds sätt. Och Calvin säger att tillbedjan måste regleras av Gud och bara Gud och inte av oss. Och han säger så här: jag vet hur svårt det är att övertyga världen om att Gud förkastar alla sätt att tillbe som inte sanktioneras av hans ord. De är övertygade ända in i märgen att allt de gör är godkänt så länge de visar någon typ av iver att hedra Gud. Alltså så länge du har för avsikt att hedra Gud så spelar det ingen roll om tillbedjan sanktioneras eller inte. Det menar Calvin är ett jättestort problem. Och då tänker jag nu att om vi tittar ut över det kristna landskapet i Sverige idag, i alla fall av den lilla tårtbit av kristenheten som jag har erfarenhet av, så är jag ganska säker på att Calvin skulle ha sagt samma sak också till oss. Att det här som är en helt normal biblisk tanke är någonting som vi har förlorat helt och hållet i svensk kristenhet idag. Och att vi också har ett behov av en genomgående reformation i hur vi ser på våra gudstjänster. Tillbaka till Bibelns grund. Så låt oss titta nu i Bibeln. Slå upp Andra Mosebok kapitel 32. Andra Mosebok kapitel 32. Här har vi en berättelse som handlar om tillbedjan. Den utspelar sig under Israels vandring i öknen. De har ganska nyligen blivit befriade från slaveriet i Egypten. Och de har kommit fram till berget Sinai, där Mose är uppe på berget och han får ta emot Guds lag. Så läser jag från Andra Mosebok kapitel 32. Från början, de första 10 verserna. När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget samlades de kring Aaron och sa till honom: kom och gör oss en gud som ska gå framför oss. För vad som har hänt den där Mose som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte. Då sa Aaron till dem: ta guldringarna som era hustrur, era söner och era döttrar har i öronen och ge dem till mig. Då tog allt folket av sig sina guldringar, guldringarna som de hade i öronen, och bar dem till Aaron. Han tog emot guldet och formade det med en mejsel och gjorde av det en gjuten kalv. Och de sa: här är din gud Israel som har fört dig upp ur Egyptens land. När Aaron såg det byggde han ett altare framför den och utropade: imorgon är det en Herrens högtid. Nästa dag steg de upp tidigt och offrade brännoffer och bar fram gemenskapsoffer. Folket satte sig för att äta och dricka och reste sig för att roa sig. Då sa Herren till Mose: gå dit ner, för ditt folk som du har fört upp ur Egyptens land drar fördärv över sig. De har redan vikit av från den väg som jag befallde dem att gå. De har gjort sig en gjuten kalv som de har tillbett och offrat åt och sagt: här är din gud Israel som har fört dig upp ur Egyptens land. Herren sa ytterligare till Mose: jag har sett detta folk och se, det är ett hårdnackat folk. Låt mig nu vara så att min vrede kan brinna mot dem och förtära dem. Dig ska jag göra till ett stort folk. Så, då skulle jag vilja ägna återstoden av den här predikan åt 3 punkter. Först vill jag bara göra några korta kommentarer till texten här, så att vi får klart för oss vad det är som händer. Den är ganska tydlig, men det finns lite som man skulle kunna titta på. Och därefter, den längsta punkten, så vill jag ge 4 tillämpningar. 4 svar på frågan om vad det här betyder för oss. Och sen ska vi avsluta kort med att titta på vårt behov av en medlare. Någon som kan föra oss fram till Gud. Så, för det första. Vad är det som händer? Ja, vänner, det första vi kan se är att folket blev otåliga. De blev otåliga. Mose hade alltså gått upp på berget och han var där uppe i 40 dagar och rök omgav berget och marken darrade. En otroligt skrämmande och respektingivande syn. Och mot slutet av de här 40 dagarna så hade folket alltså dragit slutsatsen att Mose aldrig skulle komma tillbaka. Så de attackerade Mose bror Aaron. Texten säger att de samlades kring Aaron. Men här får inte översättningen riktigt fram stämningen. Det här var en hotfull samling. Det var en sån typ av samling som en grupp mobbar gör runt ett mobboffer när de ska ge honom stryk. Det är en skräckinjagande samling runt Aaron. Så Aaron gjorde som de sa. Han sa till dem, samla ihop guld. Och så att de kunde göra den här bilden då som de begärde. Och lägg märke här i vers 3 också att det står att allt folket är inblandade. Det här upproret är ett universellt uppror. Alla är med på det. Alla var lika sugna på att fira gudstjänst och alla var lika trötta på att vänta på Gud. Och alla var lika sugna på att fixa det här på deras eget sätt istället för att vänta på något annat. Så de gjorde sin egen bild av Gud. De sa, här är din Gud, Israel, som har fört dig upp ur Egyptens land. De har gjort en egen, liksom, gör du själv Gud. Och de har satt upp altare och allting. Och Aaron utropade att imorgon ska det bli en festdag till Herren. Och de offrar till honom. Och sen står det också i vers 6, det är värt att se, att de reste sig för att roa sig. Och det missar återigen lite av vad det är som pågår här. Det här är ett uttryck med sexuella undertoner. Det tycks vara så att de påbörjade en orgie, detta stora folk. De hade säkert sett hur de kananeiska religionerna fungerade och hur de tillbad olika fruktbarhets, olika fertilitetsgudar. Och så gjorde de likadant. Så, det var några korta inledande kommentarer till texten. Nu är frågan, vad har den här berättelsen med oss att göra? 4 punkter alltså. För det första, en viktig lärdom. Och det är att otålighet är den sanna trons fiende. För många av oss så handlar det kristna livet väldigt mycket om väntan. Vi väntar på de saker som vi längtar efter ska ske. Och vi blir otåliga när det känns som att Gud bara fördröjer oss hela tiden. Men här finns en viktig lärdom, nämligen att vi redan har, oavsett var vi är på vår vandring med Gud, oavsett vad vi väntar på. Jag har goda vänner som väntar på att få gifta sig. Och vi är i tider av en pandemi. Och de vill bjuda 400 människor till bröllopet. Och de har liksom skjutit upp det här och skjutit upp det här. Och de är så otåliga. De vill gifta sig nu. De längtar efter att få gifta sig. Och det kan vi förstå. Men vad vi än längtar efter, vad det än vi väntar på, hur stort det än är, så måste vi förstå att vi har redan allt vi behöver för att leva ett fullvärdigt, fullödigt kristet liv med allt vad det innebär. Kristus, Jesus Kristus är tillräcklig för oss. Han är oändlig i sin härlighet. Han är allt som vi behöver, var vi än befinner oss i vårt liv. Och här i texten så handlar det om tillbedjan. De är otåliga och därför tar de saken i egna händer så att de kan få tillbe på sitt eget sätt. Och det får förödande konsekvenser därför att det mänskliga hjärtat inte är att lita på. Om vi lämnar Guds ord som regel för vår tillbedjan och istället försöker att utforma en tillbedjan efter vårt eget hjärta, efter vårt eget omdöme, så kommer vi oundvikligen att hänfalla i det som Bibeln kallar för avguderi. Och en annan sak är att som jag inte hinner fördjupa mig i, men låt oss bara fundera ett kort ögonblick på hur mycket av det som vi har sett under våren här med den här pandemin, det har förhindrat oss från att träffas. Viruset sveper fram och sätter hela världen i karantän. Alltså Gud har i sin försyn satt upp ett hinder för oss så att vi inte kan träffas, så att vi kan fira gudstjänst tillsammans på ett fysiskt sätt. Men kristenheten har ändå varit väldigt sugna på att fira gudstjänst. Och därför har man fixat det på egna sätt. Och man har firat gudstjänst, säger man, via skärmar på olika vis. Alltså på andra sätt än så som Gud har föreskrivit i sitt ord. Man har till och med firat nattvard, Herrens måltid, när vi liksom uttrycker församlingens gemenskap. När Paulus säger, när ni kommer tillsammans som församling, via skärmar. Och många som jag har pratat med medger att ja, det är ju inte optimalt. Men vad ska vi göra? Det verkar inte som att vänta finns med på kartan ens, som ett alternativ. Att det här är någonting som Gud låter oss gå igenom. Och vi får vänta på honom. Det är värt att fundera på. Jag går inte vidare om det. Men jämför det här som vi ser i texten med vilka rigorösa, utdragna och omfattande förberedelser som Israels folk skulle göra. Vilken minutiös noggrannhet de skulle bygga tabernaklet. Hur allting skulle ställas i ordning, hur allting skulle helgas. Och nu så gör man istället en guldkalv över en natt. Och sen är gudstjänsten igång. Omedelbart tillgänglig. Det är någonting man kan ta på, det är någonting man kan se på. Det passar perfekt för våra begär liksom. Det är precis som vi vill ha det. Ja, du ser kontrasterna. Den andra punkten är att vi inte kan föreställa oss Gud som vi själva vill. Det är ju själva poängen med det andra budordet. Det säger att vi inte ska göra oss några avbilder. Och det beror ju på att så fort vi börjar tänka på Gud i mänskliga eller skapelsegivna kategorier och termer, så reducerar vi Gud till någonting som han inte är. Guds oändliga person ryms inte i en bild. Tvärtom, alla bilder som vi använder blir vilseledande. Och det kan förstås vara frustrerande för oss, för vi älskar ju bilder. Vi älskar det som vi har framför oss, det som vi kan ta på, det som är konkret. Men också det här blir en fråga om tro. Vi tror på en Gud som är stor nog att spränga alla kategorier. Och det, vänner, är ju en glädje för oss att han är så stor. Och dessutom så har vi Kristus som gör Gud känd för oss. Det är allt vi behöver. Vi behöver inga bilder. Israels folk försökte att tillbe Gud på sina egna villkor. Och lägg märke till här nu att de försökte inte att skapa en annan Gud. Aaron insisterade på att det är den levande guden som de tillber genom den här kalven eller den här oxen. Den här bilden som de hade gjort var bara en hjälp för dem att tillbe den levande guden. Ingen av dem trodde ju att det var guldet i deras örhängen som hade fört dem ut ur Egypten. Nej, nej. Det är en representation, säger de, av den levande guden. Och exakt samma mönster ser vi också i vår kristenhet idag. Vi vill forma vår tillbedjan på våra egna villkor. Vi utformar våra gudstjänster så att de kan maximera upplevelsen av en förtätad andlig atmosfär. Och vi använder olika knep. Vissa använder handuppräckningar och vissa använder olika former av liksom ljuständning, ceremonier och grejer. Allt för att sätta en psykologisk press på församlingen eller försätta oss i en särskilt känslotillstånd. Och vi påstår att vi tillber den sanne guden genom alla dessa ljus och hjälpmedel. Men det här är bara liksom bilder och metoder. Men vänner, också det är en väg mot det som Bibeln kallar för avguderi. Det andra budet är glasklart. Vi ska inte göra några avbilder. Vi ska, och berätta sån här, vi ska inte föreställa oss Gud i några andra kategorier. Därför att allt detta är vilseledande. Den tredje punkten är huvudpoängen med hela den här predikan. Vi kan bara tillbe Gud på det sätt som han i sitt ord har befallt oss. Israels folk tog ett obibligt initiativ och det ledde till en obiblisk tillbedjan och det fick förödande konsekvenser. Det hade kunnat bli slutet på hela folkets historia. En av de saker som tas för självklart idag. Jag har hört det många gånger. Människor har stått framför mig och argumenterat för det här. Det är att det är idén om att det inte finns någon annan synd än hjärtats synd. Det vill säga, det finns inga andra synder än de som vi medvetet begår. Men det finns i Gamla testamentet många exempel på synder som är omedvetna. Det finns till och med offer som är speciellt föreskrivna för omedvetna synder. Skriften är samstämmig, både i Gamla och Nya testamentet, om att Gud sannerligen är angelägen om vårt hjärta. Absolut! Han är efter vårt hjärta. Men han är också angelägen om mycket mer. Han är angelägen och intresserad om vad vi faktiskt gör. Han är angelägen om hur vi närmar oss honom. Inte bara att vi gör det med goda avsikter. Det här är tydligt genom hela Bibeln. Från hur han kastar ut Adam och Eva ur lustgården till Uppenbarelsebokens försäkran om att ingen oren ska komma in i den himmelska staden. Från Israels straff här, från att ha tillbett genom guldkalven till profeternas verop över folkets falska tillbedjan till Nya testamentets beskrivningar om hur kristna ska och inte ska bete sig när de firar gudstjänst och i synnerhet Herrens måltid. Från första budordet om att vi inte ska ha några andra gudar till hela Malakis bok till Romarbrevets 12:e kapitel. Det är tydligt om att Gud är angelägen om hur vi närmar oss honom. Och om du tvekar om det här, om du tycker det känns icke övertygande, så kan du gå och fråga Arons söner Nadab och Abihu. Arons söner, översteprästens Aron, de förde fram främmande eld inför Herren. Någonting som Herren inte hade befallt dem. Och det står att det gick ut eld från Herren och de dog där inför Herren. Men vad har Gud då befallt oss att göra mer konstruktivt i vår gemensamma tillbedjan? Ja, i den här korta predikan så hinner vi inte titta på alla texter. Men ni får lita på mig om jag säger att Nya testamentets samlade undervisning ger oss fem grundläggande element i en kristen gudstjänst. Vår tillbedjan sker alltid som ett gensvar på Gud, på Guds ord. Han talar till oss, han gör någonting med oss och vi gensvarar. Så därför utgår all kristen tillbedjan från Bibeln. I våra gudstjänster så läser vi Bibeln tillsammans. Vi predikar Bibeln. Vi sjunger till Gud och då sjunger vi med språk hämtat från Bibeln. Vi ber till Gud tillsammans och då ber vi med språk hämtat från Bibeln. Och vi ser Bibelns budskap porträtterat i dopet och Herrens måltid. Det, vänner, är vad vi gör i våra gudstjänster. Varken mer eller mindre. Vi gör bara det som vi uttryckligen ser i Bibeln. Att vi har sanktion att göra. Varför vill vi inte gå utanför det? Det finns ju andra idéer om att allt som Bibeln inte förbjuder uttryckligen är okej att göra. Men vi tänker inte så. Varför gör vi inte det? För att vi inte vill lägga bördor på varandra. Ni vet att Hebreerbrevet 10:25. Lär oss att för en kristen så är det inte frivilligt att gå till en Eller snarare så att delta i församlingens gudstjänst. Det kanske låter som en ny och moralistisk tanke, men Hebreerbrevet 10:25 är jättetydligt på det. Om man är kristen så är man en aktiv del i en lokal församling. Och då deltar man också regelbundet i församlingens gudstjänster. Hebreerbrevet 10:25 säger att vi ska inte försumma församlingens sammankomster. Och det finns inget annat sätt att vara kristen på. Så om en kristen är bunden liksom i sitt samvete att delta i församlingens gudstjänster, då är det också rimligt att församlingen inte experimenterar med hur långt man kan komma ifrån Bibelns riktlinjer utan att hamna i avgudadyrkan. Eller hur? Om vi alla måste vara här så att säga, så vill vi ju göra det som är säkert, det som är liksom solid biblisk mark. Och vi vill inte utsätta varandra för liksom att såra varandras samveten och bli till fall för varandra. Så därför struntar vi i alla psykologiska knep och alla ceremonier som förekommer så ofta. Faktum är att det var den här övertygelsen som ledde de första konfessionella baptisterna att överge spädbarnsdopet och bli baptister. De börjar med idén om att i gudstjänsten ska vi bara göra det som Bibeln säger till oss att göra. Och så tittar de på dopet. Och så såg de, men Bibeln säger aldrig uttryckligen till oss att vi ska döpa spädbarn. Därför gör vi det säkra, det som Bibeln säger. Nämligen att döpa de som är födda på nytt. De personer som vi kan se i deras liv, omvändelsens frukter. Det fick oss att bli baptister från början. Den sista lärdomen som jag vill nämna är att falsk tillbedjan oundvikligen leder till omoral och främlingskap från Gud. För även om folket här insisterade på att de fortfarande tillbad den sanne guden, så är det anmärkningsvärt hur hedniska och hur lika alla andra de blev när de själva valde hur de skulle tillbe honom. Och detsamma är förstås också sant för oss. Ja, jag hinner inte fördjupa mig mer i det. Här har vi dragit flera lärdomar av den här tragiska texten. Och vi kan nästan få känslan av att vad vi än gör så kommer vi att hänfalla i avguderi. Det låter som en, jag känner att jag har gett en ganska tråkig predikan på det sättet. Inte särskilt uppbygglande eller uppiggande. Vänner, finns det något hopp för oss? Ja, ni vet ju svaret på frågan. Vi går till den tredje punkten. Det finns hopp för oss. Låt oss titta på vårt behov av en medlare. Hela det här kapitlet, det måste vi se. Hela det här kapitlet understryker Israels och därmed också vårt desperata behov av en medlare. Utan medlare, om vi läser vidare i kapitlet, gå gärna hem och gör det, så skulle Israel inte ha överlevt den här katastrofen. Det är en av kapitlets huvudpoänger. Det är ironiskt hur respektlöst och hur avfärdande de talar om Mose i kapitlets första vers. Han har varit borta nu i 40 dagar. Det är inte särskilt lång tid. Men nu är det helt plötsligt som att de inte känner honom längre. De kallar honom för den där Mose. Det är liksom din brorsa Aaron. Den där Mose. Det är ironiskt att den man som de talar så avfärdande om, så respektlöst om, är den man som står mellan dem från att bli förtärda av Guds vrede. Han är den som liksom öppnar upp sin kropp och säger till Gud, straffa hellre mig, men inte dem. De har glömt honom. De förminskar allt han har gjort för dem. Men Mose älskar dem och han är redo att offra sitt liv för dem. Och som sagt, i slutet av kapitlet, i vers 32, så säger han till Gud den högste, säger han, utplåna hellre mig ur din bok, om du inte kan förlåta dem deras synd. Hur vacker bild är inte detta av Kristus, som är den fulla verkligheten från vilken Mose pekar framåt. Mose är bara en skugga. Han är bara en vindpust. Han är bara en liten symbol som visar oss Kristus i sin härlighet. Vi hade glömt Kristus. Vi talade avfärdande om Kristus. Vi föraktade Kristus. Men han var trofast. Alltid trofast. Och han älskade oss trots att det kostade honom allt. I vårt ställe trädde han fram och drabbades av Guds fulla vrede över vår synd. Han krossades så att vi skulle kunna få leva. Och han, Kristus, är den som för oss fram till Fadern. Utan Kristus kan vi vifta hur mycket som helst med våra biblar, med våra rätta läror, och det blir ändå bara slag i luften. Utan Kristus är vi som skrällande symboler, vi är som dårar. Det är genom att tro på honom, genom att förtrösta på honom med våra liv, genom att förtrösta på hans rättfärdighet och inte på vår egen. Det är genom att söka förlåtelsen hos honom, genom att lämna allt vårt eget, bara berömma oss av hans fullkomliga liv. Det är bara på det sättet som vi kan träda fram inför Fadern. Det är bara i Kristus vi kan fira en andlig, sann gudstjänst. Han är vår räddning. Han är vårt hopp. Han är vår medlare. Vänner, Kristus är vårt allt. Så, som avslutning här, låt oss fästa än en gång vår blick på Kristus, som är trons upphovsman och fullkomnare, som är den första och den sista och den levande. Han som var död för vår skull, men som lever i evigheters evighet och som har nycklarna till döden och dödsriket. Genom tron på honom får vi del av allt som är hans. Det är värt lovsång och ära och pris i evigheters evighet. Låt oss be. Älskade Fader, våra ord räcker inte till för att uttrycka vår tacksamhet för hur du utgav din son för vår skull. Din enda son, din älskade son, utgav du för att vi fattiga syndare skulle få liv. Vi kan inte fatta det. Vi kan bara förundras över din nåd som du ger fritt och förutan. Och vi kan bara gensvara på den inbjudan som du ger att komma och dricka av det levande vattnet. Fader, fördjupa vår kärlek till Kristus och för oss fram inför din närhet. Vi tackar dig för den här gudstjänsten. Och vi ber också om klokhet att utforma våra gudstjänster på ett sätt som är välbehagligt inför dig. Hjälp oss att leva hela våra liv som lärjungar till din ära. Hjälp oss att äta och dricka till din ära. Och hjälp oss som församling att också fira gudstjänst till din ära. Vi ber så i vår Herre Jesu Kristi namn. Amen.